Så här så ber vi för ditt ord. Att det fick tala in i våra hjärtan, Herre. Tack för att ditt ord är levande och verksamt. Och tack för att det vill blottlägga, Herre. Tack för att det vill uppenbara. Tack för att det vill förtydliga livet och gemenskapen med dig. Kom heligande och gör ditt verk i oss och genom oss idag. I Jesu namn. Och allt folket sa. Amen. Bergspredikan. Är det någon som har tröttnat än? Än? Nej, jag skojar. Nej, det var ingen som lyfte handen. Jag skojar bara. För dig som kanske är ny och som inte har hängt med i predikan så är vi inne i en serie just kring bergspredikan. Och vi har kommit då som sagt till Matteus evangeliet kapitel 6 och från den första versen. De här texterna som vi läser, de skulle jag vilja påstå är de mest centrala texterna i någonstans den kristna tron. Som summerar otroligt mycket av det liv och den gemenskap som Jesus inbjuder oss till att leva. Vare sig du är troende eller inte så tror jag det här på något sätt målar en bild av vad livet med Gud verkligen innebär. Och texterna för idag handlar ju om givande, det handlar om fasta och om bön. Som är på något sätt det mest centrala. Den nära gemenskapen med Gud. Så skulle du sätta en rubrik för predikan idag så är det just det. Den nära gemenskapen med Gud. Och det finns ju otroligt mycket som man kan säga om de här verserna. Och idag kan jag bara säga att vi kommer bara skrapa på ytan. För det finns otroligt mycket spännande som Jesus faktiskt säger till oss genom de här texterna. Lite längre fram tänker jag, när det blir vet jag inte exakt, men så kommer vi faktiskt komma tillbaka till det här just vad bön verkligen handlar om och livet med Gud. Lite mer ingående. Men innan jag börjar predika så skulle jag faktiskt vilja ge två stycken boktips som man skulle kunna använda i en gemenskapsgrupp eller om man bara känner att man skulle vilja fördjupa sig själv. Och en del av den informationen och liksom den fördjupning som jag själv tar del av som jag hämtat ifrån. Nicky Gamble som är Alfas grundare är han ju egentligen inte. Men han är den som har liksom fick rullning på det där riktigt ordentligt, Alfa-kurserna. Han har skrivit en bok som heter Livet med Jesus som utgår ifrån bergspredikan. Så det här är väldigt bra och lättlästa texter för dig som vill fördjupa mer. Den andra boken som jag skulle bara vilja ge tips för innan jag fortsätter, det är en bok skriven av en man som heter Pete Gregg. Pete Gregg grundade 24-7-bönerörelsen i England som har spritt sig över hela världen och som idag samlar tusentals människor som ber oavbrutet. Och man har faktiskt bett oavbrutet i 20 år genom de här olika grupperna. Det är en fantastisk rörelse och han har skrivit en bok som jag har på engelska men som också finns på svenska. På svenska så heter den Lär oss att be. Och underrubriken tycker jag är underbar. En enkel guide för vanliga människor. Så att den och den här boken skulle jag bara vilja ge som tips som ni kan köpa. För att fördjupa er lite mer i de här ämnena. Okej. I dagens text så började Jesus med att säga så här. Akta er. För att göra goda gärningar inför människor. För att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön i himlen. Akta er för att göra goda gärningar inför människor. Återkommande som sagt i bergspredikan är ju det inre livet med Gud. För det spelar egentligen ingen roll hur mitt liv ser ut på utsidan. Om inte mitt liv på insidan är rätt ställt. Om inte livet med Gud står rätt till. Så är det faktiskt jag själv i slutändan som drabbas allra mest. Och som faktiskt själv tar skada utav det. Och när Jesus undervisar i bergspredikan så gör han ju inte det utifrån att han vill sätta dit oss människor, försöka förklara för oss hur dåliga vi är och hur hårda och stränga bud som han liksom vill ge. Har du växt upp med en sån undervisning så bara vill jag säga att det är en felaktig bild av vad Jesus faktiskt försöker säga. Det finns en annan grund för vad Jesus försöker säga. Ni vet ju själva, ni som har barn, när man liksom lägger i en växel till och försöker säga till sina barn på skarpen, så gör man ju inte det för att vara taskig. Gör du det, sluta upp med det i så fall. Men jag tror att vi oftast gör det för att vi vill visa och vägleda våra barn, eller hur? Det handlar om korrigering. Det handlar om att liksom måla en bild för våra barn som är rätt och riktig och som vi tror på något sätt hjälper dem i sitt liv. Och på samma sätt är det med tron på Gud. Den är inte krävande, men samtidigt så inbjuder oss Jesus till ett liv som kanske lite kostar på. Där vi måste kanske också bestämma oss för vad vi vill göra utav det. Det är Guds oerhörda och oändliga kärlek som är grunden för det Jesus talar om. Om det skulle vara krav så skulle vi någonstans kunna sätta upp en stämpelklocka här i kyrkan. Så varje gång ni kommer till kyrkan så stämplar ni in så vi ser vilka som har varit här. Och att vi kan anmärka på de som inte har varit här. Det funkar ju inte så. Eller att vi skulle sätta en stjärna i kanten. Som man faktiskt gjorde i söndagsskolan förr i tiden. Jag vet inte om man gör det fortfarande. Och jag vet inte om det är teologiskt rätt. Vi får fundera på det. Men att det skulle vara någon slags bevis på hur duktiga vi är. Det är inte det handlar om heller. Så sitter du här för att du känner att nu ska jag försöka visa upp att jag faktiskt bryr mig. Jag är glad att du är här, men jag hoppas att du ska gå härifrån med en ännu större förståelse att livet med Gud är så mycket mer. Det är något mycket djupare. Och allt vi gör i livet, det kräver ju sin tid och det kräver sin planering. Vi planerar det ena med det tredje för att vi ska hinna med i något ganska uppstressad tillvaro. Och för att man ska prioritera saker rätt så måste man ge plats för det. Det är ganska enkelt. Och det har blivit sagt att det jag älskar, det prioriterar jag. Det jag uppskattar, det jag vill ha, det försöker jag göra så mycket jag bara kan för att få tag på. Och det är ju väldigt sant när det kommer till livet i stort. Men det är också ganska sant när det kommer till livet med Jesus. För inställningen till Gud kan lätt bli en plats jag bara återkommer till när jag känner för det. När jag har lust med det. Att be eller att gå till kyrkan bara är någonting sånt där som, nej men idag passar det bra så idag kommer jag. Och det kan ju vara fine, tänker jag. Det är upp till var och en hur vi väljer att göra det. Eller att det blir en tillflykt när jag behöver det. När jag är i nöd så ber jag. Och det är inte fel det heller. Men Jesus försöker säga att det finns någonting djupare. Det finns någonting mer. Och i slutändan som sagt är det bara jag som kan avgöra vad det blir av det. Det är bara jag som kan bestämma. Inbjudan från Gud, den finns där. Och i dagens text så gick vi igenom tre stycken olika ämnen som är sammanflätade med varandra. Givande, bön och fasta. Och Jesus han börjar att tala om givande. Någon slags rätt attityd och inställning till ett liv med Gud. Och det är intressant att det faktiskt kommer före i den undervisning som Jesus ger. Men Jesus han är inte ute efter att rangordna. Utan vi märker väldigt tydligt hur allting sitter ihop och är sammankopplat med det inre livet med Gud. Men historiskt sett så var givandet för judarna en av de heligaste av alla religiösa plikter man gjorde. Och Jesus han ifrågasätter inte här rabbinerna, alltså lärarna som undervisade. För de sa att givandet inte skulle väcka uppseende. Men däremot så fanns det fariser och skriftlärda som ständigt höll koll på Jesus och hans undervisning. Och det var till dem som Jesus riktade sin kritik. För han ifrågasatte deras förhållningssätt till lagen, där man hade lagt på en massa bud på människor. Tunga bud som var svåra att leva upp till. Men faktum var ju detta att de skriftlärda och fariserna, de levde själva inte upp till det. Och de levde definitivt inte upp till den undervisning som rabbinerna talade om. För problemet med deras förhållningssätt, det var att det verkade som att ju mer man gav och visade upp, desto större värde verkade det ha. Ju mer jag gav, desto större värde och värdefullt blev det. Och det är därför Jesus blir tydlig när han säger så här: gör inte som hycklarna. Alltså fariserna och de skriftlärda. Ordet hycklare kommer från ordet skådespel. Eller att bära masker. Det är liksom en falsk identitet. De levde med andra ord inte ett liv som stämde med verkligheten. Utan det de gjorde, det var för egen vinning. Och istället så försöker Jesus förklara för folket som lyssnar, för skriftlärare och fariséer och för dig och mig idag, att han längtar efter en rätt attityd. Han längtar efter en rätt inställning. Och återigen så är Jesus tydlig med sin undervisning när han säger att när du ger en gåva så ska du inte basunera ut den så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Så Jesus, på ett sätt är Jesus tydlig med att säga att det är viktigt hur vi är gentemot andra människor. Och att vad människor ser hos mig är viktigt. Men inte för att jag ger och att det ska bli till en slags allmän beskådning. Utan på grund av mina motiv. Och varför jag ger. Och på vilket sätt jag gör det. Alltså, vad speglar mitt liv i relation till andra människor? Vad är det jag andas? Vad är det jag visar? Som gör så att andra människor ser det. Och därför talar Jesus ännu en gång om den stora betydelsen av ett inre liv som är ärlig mot sin omgivning. Men inte bara ärlig mot sin omgivning utan mot sig själv. Vad har jag för motiv mot mig själv? Vad är det jag gör för någonting som drabbar mig själv, som egentligen ingen annan ser, utan som jag i slutändan bara vet om? Och Jesus han säger så här: låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Då ges din gåva i det fördolda, och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och det här tänker jag, det kan ju på ett sätt låta omöjligt. Hur är det möjligt att jag själv inte vet vad jag gör? Eller? Är det bara jag som tycker det låter lite konstigt? Vad säger Jesus? Nej, men poängen med vad Jesus försöker säga, det är att det är viktigt med ett rent hjärta. Ett villigt hjärta som inte har några baktankar, inte ens mot sig själv. Nu är vi på djupt vatten, tänker jag. För hur enkelt är det där? Ja, det där kan ju vara väldigt svårt. Så det handlar inte bara om vad jag visar upp, utan också vad jag visar upp för mig själv. Mina inre motiv och min attityd. Gentemot människor, gentemot Gud och gentemot mig själv. Nicky Gamble då, han skriver i sin bok. Han, Jesus alltså, använder det här bildspråket för att uttrycka hur nödvändigt det är att hålla givandet hemligt. Vi ska inte ens själva vara medvetna om vår givande. För att undvika faran med egenrättfärdighet, självberöm och stolthet ska vi knappt veta om själva att vi har gett. Annars har osjälviskheten blivit ersatt av en tillrättalagd egoism. Och det här kommer ju oss nära. Och det prövar våra motiv i allt. Dessutom är det ju både fantastiskt och skrämmande, kanske man tycker. Att när ingen annan ser hur mitt liv verkligen ser ut, så gör han det. Han ser våra motiv. Men inte bara att han ser och vill döma, utan det står också att han vill ge oss det vi behöver. Livet och gemenskapen med Gud. Och när jag har rätta motiv för det jag gör, så kommer Gud också att belöna mig. Så kommer Gud också belöna oss. Inte bara liksom allmänt att nu får vi en Porsche, nu får vi en Ferrari och nu får vi liksom allt det där vi vill ha bara för att vi är duktiga givare. Nej, utan han ger oss det som vi verkligen behöver. En belöning som alltså går bortom pengar och rikedom och så sträcker sig in i ett liv och i gemenskap med Gud. Där han ser dig. Han ser ditt och mitt liv. Och Jesus förklarar detta utifrån ett sammanhang hämtat ifrån Markus evangeliet kapitel 12, vers 41-44. Där är en änka som ger en gåva i en offerkista. Och texten säger att människor kom och gav sina gåvor i offerkistan. Ganska stora mängder pengar. Och det var rika som gav mycket. Och så står det i vers 42 att där kom också en fattig änka och la i två små kopparmynt. Och rent sådär kan man ju tänka att de andra gav ju såklart mycket mer. Det var stora summor pengar. Och kvinnan bara la någonting väldigt litet. Men återigen så är det någonting annat som Jesus ser. Någonting annat som Jesus bekräftar hos änkan. Och han säger från vers 43. Den här fattiga änkan gav mer än alla andra som la något i offerkistan. Alla andra gav i sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Jesus ser alltså bortom mängden vi ger. Och han värdesätter framförallt syftet och grunden till varför vi ger. Återigen så pekar Jesus på hjärtslaget i våra liv. Vad är det för motiv? Vad är det för hjärtslag? I Lukas 7, 36-50 så läser vi om ett annat möte med Jesus och en kvinna. Jesus befinner sig hos farisén Simon som har bjudit in honom till sitt hem. Och in där så kommer en kvinna som texten beskriver som synderska. Med andra ord, folk var medvetna om det liv som hon hade levt som inte var värdigt. Och hur hon nu levde sitt liv. Men det står att i texten så faller kvinnan framför Jesu fötter. Och så börjar hon hälla dyr parfym på hans fötter. Och så står det sen att hon började tvätta hans fötter med sitt hår. Det är massa kulturella saker som sker här som vi inte har tid att gå in på. Men det hon gör, det ses inte med goda ögon. Så när blickarna är fästa på kvinnan, irritationen är hög i luften, så agerar Jesus återigen annorlunda. Och så förklarar han hennes beteende inför människorna, inför Simon, ytterligare en farisé. Och säger, därför säger jag dig Simon, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Jesus ser någonting hos kvinnan. Och någon kanske undrar vad det här har med givande att göra. Ja, faktum är att det har väldigt mycket med det att göra. För grunden för kvinnans utgivande attityd mot Jesus, det var för att hon hade fått uppleva Guds stora kärlek. Hon hade tidigare levt i synd. Alla visste om det. Men nu hade Jesus förvandlat hennes hjärta. Och hon hade fått lära känna honom som sin personliga frälsare. Och nu var det hennes tacksamhet och hennes kärlek till Jesus som gjorde att hon gav allt hon hade. Och kanske till och med lite till. Inte bara för att hon la pengar på en dyr parfym. Hon gav sitt liv till Jesus. Hela sin varelse andades att få ge allt det här till Jesus oavsett vad människor tyckte runt omkring henne. Oavsett om människor upplevde henne som en dåre eller som bara såg hennes förflutna. Hon ville ge allt för att hon hade fått allt till sig. Och det här tänker jag är roten och brytpunkten i det Jesus försöker säga egentligen genom hela bergspredikan. Ett liv som sträcker sig efter något djupare än bara teorier och formler. Som sträcker sig in i en nära gemenskap med Gud i himlen. Hur växer ett sånt liv fram? Ja, det är när vi inser att Gud ser till vårt inre och möter oss precis där vi är. Och i sin tur så ger han oss tillträde till sitt hjärta. Men det han längtar efter är vårat hjärta. Att vi ska få bjuda in honom. Och det här bön kommer in. Inte som bara punkt 2, utan som en del i hela grejen med vad Jesus försöker säga. Bön i en nära gemenskap med Gud. Och jag vet inte vad ni alla har för erfarenhet utav bön. Kanske, och ganska troligtvis, så kan det ibland kännas krampaktigt. Och det är du inte ensam om i alla fall. Så kan jag känna många gånger när jag ber. Något som man känner att man borde göra mer. Man har dåligt samvete att jag inte gör det. Och så gnager det inom mig. Att bön känns som en ytterligare grej jag ska fylla i min kalender. Eller så undrar man helt enkelt om bönen som jag ber gör någon skillnad. Och jag samtalade med en kvinna vid ett tillfälle om just det. Hur svårt hon hade för att be just för att alla andras böner lät så mycket bättre. Jag tror inte hon är ensam. Men återigen så är det andra grunder som Jesus försöker förklara för oss när vi ska förhålla oss till bön. Och för att vi ska förstå vikten av givande eller fasta så måste insikten om vad bön verkligen handlar om komma först. Och återigen så förklarar Jesus att det handlar inte om att ni ska stå där i gathörnen. Och när jag förberedde mig så tänkte jag att det där är väldigt osvenskt. Vem ställer sig i ett gathörn om man är svensk och ber högt? Men det vågar vi ju inte. Men vad kan vi motsvara det med? Någon slags uppvisande av någon slags andlig stolthet över vad vi förmår och vad vi kan. Jesus säger nej, bort det. Det finns någonting annat som jag är ute efter. Det handlar inte om långa, välformulerade böner. Du kan andas ut. Det är inte det som är poängen. Det går återigen djupare än så. Och Pete Gregg då, som har skrivit den här boken om bön, lär oss att be. Han säger bland annat så här: prayer begins with presence, with simply showing up. Och jag tycker det är så befriande. Bön handlar om närvaro. Att helt enkelt bara dyka upp. Här är jag, Herre. Här är jag. Och det Jesus då säger är ju frigörande. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr. Och be till din far som är i det fördolda, då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Ordet kammare, det betyder inre rum. Ett rum där man förvarade skatter. Visst är det fantastiskt att Jesus använder det ordet. Så när vi kommer till honom och stannar upp och säger här är jag. Då är det som att vi kliver in för att få tag på den djupaste skatt som vi någonsin behöver söka efter. Och jag tänker, vem vill inte vara där? Nicky Gamble, han säger igen i sin bok, Jesus påpekar att vi inte ber på det här sättet för att informera Gud om något han inte är bekant med. Ibland har man ju bett den där bönen. Herre, så ser du hur våran värld ser ut. Och det är som att Gud tittar ner och säger, jaha, gör jag? Det är det klart han gör. Vi behöver inte informera honom. Snarare ger Gud oss förmånen att bli delaktig i hans planer. Men för att bön ska fungera så måste vi ge honom vår tid. Och hur gör man det då i en stressad tillvaro som har ett högt tempo? Och det berättas om Susanna Wesley som var mor till John och Charles Wesley. Hon hade 19 barn. Är någon som har 19 barn? 19 barn. Jag har en kusin som har 8 barn. Och han sa till mig en gång när jag... Han visste att jag hade 3 barn. Så han, 3, det är en bra början, sa han. Men hon hade 19 barn. Och när hon skulle dra sig undan så sägs det, för att finna en stillsam plats och vara med Gud, så satte hon sig i köket och drog förklädet över huvudet. Så tillbringade hon tid i bön och hennes barn visste att de inte fick störa henne. Vackert. Hur skapar jag utrymme för bön och hur skapar jag utrymme för gemenskapen med Gud? Därför tänker jag att vi behöver hitta en plats där vi är med Gud. För att ditt liv med Gud ska växa. För att mitt liv med Gud ska växa behöver vi hitta en plats där vi spenderar tid med Gud. Och precis som Jesus säger så handlar det inte om långa, välformulerade ord. Utan Jesus säger att vi får bara komma som vi är. Och han säger, er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Han vet om oss. Han vet om din smärta, han vet om din sorg. Han vet om dina svårigheter kanske att hitta den tid som du behöver för att söka Gud. Men låt inte det bli ett hinder för att aldrig försöka. Utan försök hitta platsen där Gud kan få möta dig. Och återigen så märker vi att Jesus inte är ute efter lagar och regler. Han är ute efter ditt och mitt hjärta. För jag tänker att det är bara där Gud kan möta oss. Hjärta mot hjärta. Och utifrån detta då så ger Jesus oss en bön som han uppmuntrar oss att be. Och det var någon som sa så också, att Jesus är expert på att inte bara säga hur vi borde göra utan visa hur vi ska göra. Och jag läste någonstans att det är ju egentligen bara 57 grekiska ord Jesus använder i sin bön Fader vår. Keep it simple. Håll det enkelt. Men med en förståelse om vad det är vi ber. Fader vår som är en bön som hjälper oss att förstå att det inte handlar om mängden eller längden utan egentligen vad som kommer först. För lyssna på den rangordning som Jesus faktiskt ger till oss. En bön som jag har bett många, många gånger men som egentligen ibland kan lätt bli en sån där grej vi bara gör. Hur ska vi avsluta en gudstjänst på bästa sätt? Vi avslutar med Fader vår. Men vad är det Jesus försöker inbjuda oss till? Jesus säger, far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Far i himlen, det är egentligen två helt olika begrepp. Far som handlar om närvaro, Abba far, pappa Gud. Jag får komma till honom som min far. Och i himlen som förklarar att Gud är oändlig, Gud är stor. Redan där så har vi någonting som vi bara kan tänka, wow. Vad är det Jesus inbjuder oss till att be? Men han förklarar vikten av vad som kommer först. Och sen ber han, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ett rike som inte bara pratar om en dag ska vi få uppleva, utan ett rike som kan få etableras här och nu. Kom med ditt rike. Kom med din närvaro. Kom med din gudomlighet, din storhet, din makt, ditt välde, allt det du är. Här och nu får vi ta del av det. Vår relation handlar inte om bara någonting som vi en dag ska få uppleva i himlen. Utan som vi får ta del av här och nu. Och det finns som sagt en riktning i bönen som Jesus lär. Som inte handlar om att jag först ska rabbla upp allt jag önskar och jag vill ha. Utan riktningen som Jesus försöker säga det är att han måste bli först. Han måste bli ärad. Vänner, varför lovsjunger vi i kyrkan? Det är för att han är värdig. Det är inte stil, det är inte form, det är ingenting sånt, utan det är han som är värdig våran tillbedjan. Och det behöver komma först i Guds rike. Det behöver komma först i Guds församling. Istället får jag synka med den Gud är och det Gud har. Och låta det han är få drabba mig först. Och utifrån det så säger Jesus sen så kan jag få be om dagligt bröd. Jag kan be om förlåtelse och upprättelse för relationer. Jag kan få nämna allt det där som ligger på mitt hjärta. Jag kan få be om beskydd från frestelser, från det onda. Men riktningen är klar att du, Gud, måste komma först. Texten som jag läste idag, den avslutar med fasta. Fasta som egentligen är bara ett bönesätt. En del av mitt böneliv som kan vara svårt. Som kan vara utmanande. Och när Bibeln talar om fasta främst så handlar det om att avstå från mat. Men fasta i grunden handlar ju om att avsätta eller avhålla sig från något som tar mycket plats. Att göra upp med saker för att kunna stanna upp och kunna lyssna in Gud ännu tydligare. Därför är fasta en viktig del i den kristna tron och i livet med Gud. När man avhåller sig från något som vanligtvis är självklart för att ta tid med Gud. Vad är det som tar mycket tid i mitt liv? Vad är det som liksom ockuperar mig hela tiden? Jag har försökt Jesus uppmuntra, försök att ta undan saker och ting. Avsätta tid för att komma närmare Gud. Att bli avskild med Gud. För återigen så är det inre livet som räknas. Det är en enskild handling tillsammans med Gud. Där han vill verka i och genom våra liv. Med allt detta sagt, vad Jesus längtar efter är ett ärligt hjärta som vill komma till honom. Som inte bara styrs av en egen dagordning för att få ut det jag vill ha. Utan där jag inbjuder honom så jag får ta del av de skatter han har för mig och för oss. Som längtar att få gå djupare. Jesu undervisning förtydligar vikten av bön och gemenskap med Gud som det mest centrala. Bön som vi inte bara behöver en lokal till, utan en bön som vi kan be precis var som helst, var vi än befinner oss någonstans. Vi kan till och med slänga ett förkläde över vårt huvud om det så skulle behövas. Men om inte bönen som är grunden är levande i mitt liv så blir heller inte mitt givande eller fasta någonting värt. Och egentligen ingenting annat heller utav det vi gör som kyrka. Då blir det bara verksamheter. Men om vi är ett folk som söker Gud. Som vänder oss till honom. Som ärar honom. Då vill han inbjuda oss på en resa. Och kanske du känner att det är svårt ibland. Och Pete Gregg som avslutning, han skriver i sin bok om tre förhållningssätt till gemenskapen med Gud. Och det första är, håll det enkelt. Krångla inte till det, utan kom som du är. Nummer två, var ärlig. Gud älskar när vi kommer som vi är utan masker eller skådespel. För då kan han göra det han vill. Och nummer tre, fortsätt. För att vi ska få se Gud. Och allt det han har för oss får vi inte ge upp, utan skapa vanor som fortsätter. Och det är intressant när Jesus talar i sin undervisning om att gå in i kammaren. Samtidigt som bönen Fader vår beskriver ett ganska tydligt gemensamt vi. Varför han gör det? Dels handlar det mycket om att han har kallat oss som Guds församling att söka Gud tillsammans. Så vi kan komma enskilt och vi ska leva ett liv tillsammans med Gud i det privata. Men också som Guds församling att be och söka honom. Och när vi kommer tillsammans som ett bedjande folk med rätta motiv så får Gud möjlighet att göra det han vill. I Jesu namn. Amen. Ska vi ställa oss upp tillsammans. Och jag tänker att vi ska ta en stund och bara inbjuda Gud in i våra liv. Och jag hoppas innerligt att undervisningen som vi har nu i Bergspredikan, att vi förstår att det kristna livet är inte krävande, utan det är en inbjudan från den himmelska guden som längtar efter våra hjärtan. Och det han önskar högst av allt är att vi får komma som vi är. Och där han får möta oss med det han har. Jag tror ibland skulle vi behöva lägga undan lite agenda. Vi skulle behöva lägga undan lite vad vi vill få ut av det och säga: Herre, vad vill du då ge? Vad har du för mig idag? Så vi bara stannar upp och välkomna dig, heligande, till den här platsen, in i våra liv. Du som är vår far i himlen, du som är stor och mäktig och samtidigt närvarande i var och ens av våra liv. Vi vill ära dig den här stunden. Vi vill upphöja ditt namn, namnet över alla andra namn. Och vi ber: låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som den sker i himlen. Tack för att du idag inbjuder oss att få ta del av det himmelska. Du vet precis våra omständigheter, du vet vårt liv, du vet en stressad tillvaro. Jag vet allt det kan vara för någonting som rör sig runt omkring oss. Vi längtar efter att få se din härlighet. Vi längtar att få se att du får bli synlig i våran mitt. Tack för att du säger: smaka och se att jag är god. Och kanske just nu är det någon som behöver höra det. Smaka och se att jag är god. Här är vi, Herre. Och tack för att du berör på djupet. Tack för att du längtar efter att vi ska få tag på skatten, vad det innebär att följa dig. Så vi tackar dig för att du fortsätter att leda oss, Herre. Du leder oss som din församling, Herre. I allt det som är för den här dagen, men det som ligger framför, det vi ännu inte har sett, Herre, det vi ännu inte fullt ut förstår, Gud. Vi ber om profetisk klarhet och skärpa, Herre, så att vi får se hur du leder oss fram. Herre, vi längtar efter att människor ska få uppleva och upptäcka livet och gemenskapen med dig. Så tack för att du använder oss i våran bön, i vårat givande, i våran fasta, i hela våran tillvaro, i våran arbetsplats, ja, var vi än går fram. Och tack för att vi ständigt får komma till dig som vi är. I Jesu namn.